Här börjar Marjorie Grace och jag av Faye Weldon, översatt av Annika Price, inläst av Elin Mohede för Saga. Kapitel 1. Förstå och förlåta. Det är vad min mor lärde mig att göra. Stackars tålmodiga, blida, kristna människa. Och det var den tuktan hon ålade sig själv och skälet till att hon dog i fattigdom, ensam och försummad. Sulorna på hennes stackars tofflor som jag hittade under sängen och kastade bort för att inte skämma ut henne inför begravningsentreprenören var slitna rätt igenom av hennes plikttrogna hasande. Chip-chop, tjafs-slafs, stolpa runt och damma bort ett helt liv. Det finns en födelseattest på Somerset House där alla våra födslar och dödsfall finns upptecknade, liksom våra giftermål och skilsmässor, som omnämner mig som Evans Chloe, dotter till Evans Gwyneth, född Jones, och Evans David målare, Albert Villas nummer 10, Caledonian Road, London, född den 20 februari 1930. Evans Chloe, flicka. Det finns ännu inte någon dödsattest utställd på mig, även om jag chockerade mig själv med att nästan vänta mig att hitta en, när jag gick igenom arkiven i de här georgianska rummen som en gång kändes ändlösa. Förr eller senare kommer naturligtvis också den attesten att läggas dit. Förstå och förlåt, sa min mor, och ansträngningen har gjort mig helt utmattad. Jag skulle kunna behöva lite vrede för att få ny kraft och återvända till livet. Men var ska jag finna den vreden? Vem ska hjälpa mig? Mina vänner. Jag har förstått och förlåtit mina vänner, mina väninnor, så länge jag kan minnas. Marjorie, Grace och jag. Sådana tankar hade Chloe innan hon somnade. Kapitel 2. Det finns ingen anledning att dra upp det förflutna, säger Chloes man, Oliver, till henne morgonen därpå när hon sitter på hans sängkant och ser honom hälla upp kaffe ur en fransk keramikkanna. Det här är den dag när Chloes liv kommer att förändras, på det sätt som stillsamma människors liv brukar förändras, genom en förändring i inställning snarare än i beteende. För Chloe känns det här som en nog så vanlig morgon, bortsett från att hon vaknar och känner sig uppspelt över att hon äntligen slipper bära sorg efter modern och att hon nu, när Oliver säger att det inte finns någon anledning att dra upp det förflutna, mycket intensivt tycker precis tvärtom. Vad Oliver beträffar är han glad att natten är över, inte för att han har sovit dåligt utan för att han har sovit för djupt och plågats av mardrömmar. De kretsar ständigt runt sänggaveln av mässing och om han sover för djupt eller för tillitsfullt kastar de sig över honom. Oliver använder inte pyjamas. Han är smärt, muskulös och hårig och håret på bröstet håller på att gråna. En gång i världen satt han upprätt i sängen mot järva vita lakan medan det glänsande svarta håret låg lent över den olivbruna huden på kroppen och det tjocka mörka håret på huvudet reste sig i fjädrande lockar från tinningarna, stimulerat, brukade Chloe tänka, av lidelsen i hans åsikter och raseriet i hans aversioner. Nu lutar sig Oliver mot bruna kuddöverdrag i strykfri terrylen och bomull. Och det grå bröstet får honom att se dammig och besegrad ut. Och till och med hans raseri har dämpats och håret på huvudet som har glesnat faller ned på ett helt vanligt sätt. Hans familj har inte lagt märke till att han har förändrats. De inbillar sig att han fortfarande är kung i yttervärlden, precis som han är det på eget revir. Men faktum är att han abdikerade från det konungadömet för länge sedan. Han regerar hemma och ingen annanstans. Oliver får sin frukost uppburen på en bricka. Han äter inte frukost med familjen. Hans nerver tål inte oväsen och muntert småprat precis när han har vaknat. Medan han fortfarande har tankarna och känslorna från natten kvar inom sig.